Predikan idag heter Inta landet. Innan jag börjar med den predikan så vill jag dock läsa en bibelvers som egentligen inte har med min predikan att göra. Men jag brukar lära mig en bibelvers utan till varje vecka. När jag har något område jag behöver hjälp med av Gud. Det är oerhört bra att memorera en bibelvers och stå på löftena i Bibeln. Gud har otroligt många löften i sitt ord. Vi ska bara tala ut. Gud, du har lovat detta. Vi tror på detta. Mycket starkt att be på det viset. Och det jag har lärt mig som bibelvers nu för den här. Jag har inte hunnit lära mig riktigt den jag fick det till mig idag. Eller vi fick egentligen det med sms mitt i natten från en god vän till oss i Skara som skickade detta bibelordet. Och jag kände direkt det var mitt bibelord för veckan. Nu tog jag i sig parallellstället till första Petrus eller andra Petrusbrevet, men Psaltaren 37:5 står det så här: överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det. Jag tror vi alla borde stå på det löftet. Vi ska liksom, det är så krångligt allting vi håller på med egen kraft. Vi bara överlämnar i Guds händer och förtrösta på honom. Och han ska göra det. Det är ett löfte som jag kommer stå på den här veckan. Och jag har en hel del att göra. Jobbet är lite komplicerat nu med de bistra tiderna. Så det är ett bra bibelord. Ett bra bibelord att stå på. Och det kan jag rekommendera. Att memorera en vers. Något område där det behöver hjälp. Det kan vara helande. Det kan vara ekonomiskt. Det kan vara si. Det kan vara så. Att ha ett bibelord. Och lära sig. Och låta det följa en. Mycket kraftfullt i Guds rike. Mycket kraftfullt. Men nu återgår vi till att inta landet. I femte Mosebok, första kapitlet, vers 6-8 står det. Herren vår Gud talade till oss vid Horeb och sade: länge nog har ni uppehållit er vid detta berg. Bryt nu upp och bege till Amorenas bergsbygd och till alla deras grannfolk på hedmarken i bergsbygden och i låglandet, i Negev och i kustlandet, vid havet till Kananéernas land och till Libanon, ända till den stora floden, floden Eufrat. Se, jag har lagt landet framför er. Gå nu och inta det land som Herren med ed har lovat era fäder, Abraham, Isak och Jakob, att ge åt dem och deras efterkommande efter dem. Amen. Detta bibelstycke läste Eva och jag, det var nog antingen samma dag hon skulle opereras eller dagen innan, i en andagsbok vi har. Och jag såg direkt här en parallell till vårt kristna liv idag. Detta som ni vet handlar om att Israels folk har blivit räddade ut ur Egyptens slaveriet. Ni vet allt det mirakulösa när dödsängeln kom där och de målade blod över dörrposten, gick genom Röda havet. Ja, ni kan alla de historierna. Och de fick uppleva mycket mirakel i öknen. Ni vet, de fick manna och det kom vatten ur klippan. Det hände massa mirakler. Men de blev kvar i öknen. 40 år. Det hände liksom ingenting. Bara gick om... Eva, jag såg lite av Sina i berg nu när vi var i och dök där i Röda havet. Såg inte vidare gästvänligt ut där. Sand och tott och varmt. Värme kanske vi skulle vilja ha idag, men det var nog ganska tufft. Och då har de ändå fått uppleva så mycket av Gud. Och jag tror alltså, och när jag pratar med många kristna, det är likadant som många kristna upplever idag. Man står still. Man går en ökenvandring. Man intar inte det förlovade landet. Alltså, med det förlovade landet, det är liksom mer av Gud. Det Gud har lovat oss. Här pratar vi om ett land i Israel, men för oss att inta det förlovade landet, det är att sträcka oss efter detta som Gud vill att vi ska uppleva. Signs and wonders, tecken och mirakel, helande, få se folk frälsta. Vi ska sträcka oss efter det, vi ska inta det förlovade landet. Jag tycker mig se en tydlig parallell här. Och jag blir så ledsen, vi satt och pratade lite idag här vid fikan, att man kan vara på en gudstjänst när 95% kanske känner Guds ande starkt, blir positivt berörda. Sen finns det 2-3 stycken som ibland kan tycka det var den sämsta gudstjänsten de har varit på. Och då blir jag så ledsen. Då inser vi att Så den var nog inte dålig, utan de här personerna behöver få hjälp att kunna komma närmare Gud. Och det ger sitt uttryck på andra sätt också. Man är missnöjd med sin församling. Man är missnöjd på olika sätt. Man är avundsjuk på andra. Man tycker, varför har de så stort böneliv? Allting, man ser tecken och under sker i andras folk. Men man tycker man går omkring på samma lilla fläck i sitt kristna liv. Man är frälst, man har den frälsande tron. Men inget mer sker, va? Och detta gör mig alltså ledsen, och mitt syfte egentligen med det här predikan är att kunna hjälpa de här personerna som känner så här att man vill inta landet. Det kristna livet har gått i stå. Man tycker, ska det inte vara någonting mer? Och man ser på andra med kanske avundsjuka ibland. Man vill ha tag i detta. Så detta är lite det vi ska, eller som jag ska prata om med er idag, va? Men innan vi kommer in på hur vi kan inta landet, så tror jag att det är ett av det mest viktiga som finns att förstå varför vi finns till. Alltså meningen med livet. Jag är inte säker på att inte ens alla kristna har förstått meningen med livet. Det finns ju en plan med var och en. Meningen med livet är inte att vi ska gå till jobbet, vad vi nu har för arbetstider här, och slita och allting sånt, och att vi ska vara sjuka. Allting. Det är inte meningen med livet. Och det tror ju många det, va? Men Gud, han har en plan med var och en av oss. Och det finns några saker som vi måste komma ihåg. Gud planlade våra liv långt, långt innan vi blev till och föddes ur vår mammas mage. Långt innan dess fanns han, och det känner ni bibelorden på, va? Och det är ingen slump att vi finns till. Ibland föds barn och föräldrarna tycker att oj, det var inte meningen eller sånt. Men Gud kände detta barnet innan det blev till. Det finns inga oönskade barn, men däremot finns det oönskade föräldrar som inte hade velat bli föräldrar. Men varje barn har Gud en plan för. Står tydligt i ordet. Sen har de otur, kanske föräldrarna då, va? Men Gud har en plan för var och en. En annan sak vi måste också komma ihåg. Vi är ju evighetsvarelse. Evigheten, jag som gillar matematik, det är ett sådant oändligt tal. Det går inte ens att beskriva det. Säg att vi lever 70, 80, 90 år på jorden. Det är ju ingenting mot evigheten. Det är ingenting. Och så gör vi oss så mycket bekymmer och ojande kring detta. Men om vi tror på vad Bibeln lär oss, så borde vi fokusera mer på evigheten. Och jag kan säga att när Eva och jag började läsa den här boken, Rick Warrens bok, Leva med mål och mening, jag fick lite annan syn på detta, och det har gjort att jag inte alls fäster så mycket vikt med det dagliga på det negativa sättet som bara liksom förstör ens liv, va? Så vad Gud egentligen har gjort, han har en plan för oss, va? Från innan vi blir till evigheten som aldrig tar slut. Och i början av denna tiden när vi blir till, det är alltså bara en liten kort period, va? Men det är den vi befinner oss i nu, och det är den vi måste ta hand om nu och göra någonting bra av. För vi har alltså ställts på jorden av Gud för att förbereda oss för evigheten. Gud vill dels träna oss, skärpa vår karaktär, och sen vill han också, som ni vet i missionsbefallningen, att vi får med oss så många frälsta som möjligt. Vi ska försöka att få med oss så många. En liten intressant parentes där, det finns ju missionsbehandling, befallningen, men Eva, jag hörde en predikan, och det står faktiskt i Bibeln att vi ska försöka. Det står inte att vi måste, men alla ska försöka få vittna och få någon frälst. Va? Det är många som får lite dåligt samvete, men det står faktiskt att vi ska försöka. Men vi ska försöka, vi ska inte skippa det. Men skulle vi missa och få någon frälst, så är det inte kört för det. Men försöka ska vi göra, va? Jag tycker att predikaren 4:4 beskriver alternativet till att förstå att man är en evighetsvarelse, att Gud har en plan. I predikaren kapitel 4, vers 4 står det nämligen så här. Jag såg att all möda och framgång i arbetet beror på den enes avund mot den andra. Också detta får fänglighet och ett jagande efter vind. Så tror jag många upplever idag. Det där med avundsjuka, man tittar på grannens bil, grannens hus och allting. Många drivs ju av detta idag, va? Att man strävar efter något materiellt välstånd. Jag tror inte ett skvatt att Gud har emot att vi kan ha någon pryl då och då, va? Men det får inte vara det som är slava till, va? Jag menar, Gud vet att jag gillar lite fåfäng med lite vackra pennor och klockor och så, va? Men så länge inte det är jag slav under det, har inte Gud några problem med det. Utan jag tror en Gud i mitt, i hans, och sen så Gud vill ju att vi ska ha det fint och trevligt också, va? Och det finns ju egentligen två saker som är så viktiga i våra liv. Var vi ska tillbringa evigheten och hur vi ska tillbringa den. Var det vi har frälst eller inte. Tackar vi ja till Gud, erkänner han som Jesus som Guds son, han stod upp i kanten med frälsningsbönen. Då bestämmer vi att vi vill tillbringa evigheten i himlen med Gud istället skild från Gud, det vi kallar för helvetet. Men sen finns det något som är lite viktigt att komma ihåg, och det tror jag vi har missat lite i kristendomen. Hur, om vi nu är då frälsta och kommit till himlen, amen, halleluja, jättebra. Men hur ska vi då tillbringa den tiden i himlen? Och då står det, och vi kan till exempel läsa i andra Korintierbrevet 5:10, det som heter Kristi domstol. Där står det ju nämligen om att ty vi måste alla, även frälsta, träda fram inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen vad han gjort här i livet, gott eller ont. Är du frälst och kommer in i himlen, ingen fara. Men där kommer vi få olika uppgifter beroende på vad vi gör här på jorden. Och detta behöver vi egentligen inte vara rädda för. Men jag tror det är viktigt att vi har som mål. Det pratas om segerkransen och belöningar pratas det om i Bibeln om man läser i grundtexten vad orden betyder. Jag tror det är lite viktigt att vi inser att vi ska sträva efter att göra ett så gott lopp som möjligt. Vi pratade lite löpning här under tiden. Kanske var den som stör, men den var avstängd. Vi ska alltså försöka göra så mycket som möjligt så att vi får styra hur vi tillbringar evigheten också. Jag läste en bok, och det stämmer nog lite när man tittar i Bibeln också, att livet på jorden är faktiskt mycket av en test, en prövning. Och det tror jag vi alla kan skriva under på. Mycket i vårt liv, vi förstår inte var allt elände kommer ifrån. Men det är en test och en prövning. Och när vi går igenom en test, en prövning, så förbättras vår karaktär på något sätt. Vi lär någonting av det. Och det tycker jag ni ska ha med oss, för det finns ju inget i kristen tro. Jag har inte hittat det i Bibeln i alla fall. Så att säga att vi ska slippa prövningar. Och det finns väl ingen här som har sluppit någon prövning. Utan det är en test. Det är en skärpning av vår karaktär. Gud skärper oss. Får oss att utvecklas på olika sätt i testerna och prövningarna. Och han säger i sitt ord att vi ska inte prövas utöver vår förmåga att stå emot det. Så vi behöver inte vara oroliga för detta. Och jag tror det är bra att veta att så är det. Så att vi inte få någon som blir frälst och plötsligt blir så förvånad över att 5 minuter efter han har bett frälsningsbönen så blir han påkörd eller vad som helst. Va? Det finns inget sånt i Bibeln, utan livet är en test, en prövning. Va? Men sen är det ju lite finurligt också. När Gud sände sin heliga ande som vi pratade om innan här idag. Det är ju faktiskt en liten försmak av himlen, det eviga livet. Det är en man brukar, innan man går och ser en film så ser man en trailer man kan ladda ner på internet eller något. Det är liksom en försmak av dessa komma skall. Och det som vi får uppleva, profetiska tilltal, helan, allting, det är alltså en försmak av det som kommer vara hela tiden uppe i himlen. Så där har vi fått en liten försmak av vad som komma skall, va? Och ju närmare vi kommer Gud och lever med hans heliga ande, ju mer får vi av de här försmakerna, va? Så jag tror det är väldigt viktigt att förstå. Vi är alltså en evighetsvarelse. Vi lever en kort tid på jorden. Under den korta tiden kommer vi prövas. Det kommer ske mycket. Men allting strävar mot den här evigheten. Det är det som är liksom målet. Vi blir frälsta. Då får vi tillbringa evigheten med Gud. Men sen hur vi kommer tillbringa evigheten kommer avgöras av hur vi spenderar och gör med vår tid här på jorden. Med andra ord, jag tror nog, om vi tar till oss det, att vi alla vill komma närmare Gud. Komma in i det förlovade landet nu så att vi kan stå inför den här Kristi domstol med få några klapp på axeln i alla fall av Gud eller nu går till. Bra gjort Per, det var inte så bra, men det var bra. Så tror jag vi alla faktiskt vill se det. Jag när jag fick det här till mig och studerade Bibeln, fick fram 7 punkter, det finns säkert både färre och mer. Men det finns 7 punkter, jag ur min erfarenhet när jag pratar med andra kristna. Men det är 7 punkter som jag tycker ofta man kan identifiera som sätt som gör att man inte kommer in i det förlovade landet. Att man som kristen står och stampar på samma plätt. Ingenting händer i ens liv. Man tycker bönemötena tråkiga, så tråkiga att man inte ens går dit kanske. Man tycker gudstjänsterna tråkiga. Allting är bara tråkigt med sin församling och Gud, va? Och vi ska gå igenom de här 7 punkterna. Och det kanske finns fler, men jag känner att Gud har talat till dem för mig. Och jag kan också identifiera dem med den erfarenhet jag har. Både här i Bålsta och Skara och andra församlingar jag varit med i. Och den första punkten som jag tror är väldigt viktig. Kristen tro handlar inte om känslor. Det gör ju många kristen tro till känslor. Jag känner inte för att gå till kyrkan. Jag känner inte att gå på bönen idag. Alltså, skulle kristen tro bero på vad vi känner, då varierar den ju så här, va? Varje dag, varje timme. Idag har det ju blivit lite inne nästan att vara liksom känslomänniskor. Man pratar om lev ut dina känslor. Men när det gäller kristen tro så är det inte vad vi känner, utan kristen tro bygger helt och hållet på just det jag sa. Tro och Guds löften så som de står i Bibeln. Vi måste förstå det. Det handlar inte om hur vi känner, utan Guds löften. Står det i Bibeln att Gud kommer välsigna oss, så gör han det. Inte att vi inte känner att han inte gör det, utan står det i Bibeln att Gud vill välsigna oss, så gör det. För Gud är densamma idag och igår, har vi läst i vårt ord, och han kommer välsigna oss, om vi nu är det vi är ute efter. Så det första jag vill föra fram, tro, kristen tro, det handlar inte om känslor. Det finns Guds löften i Bibeln, det är viktigt att ha till sig. Sen kan vi ha olika känslor, vi är upp och nere, men vi får inte låta det styra vår tro. Den andra punkten som jag också tror är ett stort anledning till att vi inte kommer in i det förlovade landet, det är att vi inte vill dö bort från det gamla livet. I Johannes 12:24 står det: amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensam korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Att bära frukt, det är att vara i Guds plan, gå in i det förlovade landet. Så bära frukt vill vi göra. Alltså, vi måste dö bort från det gamla livet. Det finns väl någon här kanske som blir frälst när han var 3-4 år, och då fanns det inte så mycket gammalt liv. Men många av oss kanske blir frälst lite äldre år, och det finns en gammalt liv i alla fall. Jag träffar jättemånga kristna som vill ha kvar en fot i det gamla livet. Alltså i det gamla livet som inte är i enlighet med Guds vilja. Man vill inte släppa allt. Man vill ha kvar någonting i det gamla. För man tror att man får ge upp någonting, att livet skulle bli tråkigt. Man vill liksom inte helt dö bort. För det är ju därför det heter dopgrav när vi döper oss. Vi ska dö bort från den andra. Det var som någon sa, att jag hörde en intressant predikare, att alla kristna har faktiskt en drunknad man i huset. Vår gamla jag. Jag tänkte, vadå dö man i huset? Vårt gamla jag. Och den predikan just gick ut på att det gamla livet inte får påverka oss. Det är dött begravet, va? Och när jag tittar på de gudsmänniskor och kvinnor som jag tycker verkligen vandrar med Gud, då ser man faktiskt att de har verkligen vänt det gamla livet. Och ibland är det ju sådana där, i några fall är det gudsmänniskor och gudskvinnor som jag har känt innan, som kanske har ett otroligt fruktansvärt driv, både med kriminalitet och missbruk och både det ena och det andra. Men verkligen har vänt 180 grader. Det har fått dö. Nu är det ett nytt liv som gäller. Och de går ju fram med Gud som bara den. Och en sak kan ju lova när vi tittar på de här som har dött på. De har ju definitivt inget tråkigt liv jämfört med det gamla. Tvärtom. De är ju fulla av glädje och välsignelse och sånt. Men jag tror det är viktigt, alltså. Har vi ett gammalt liv och inte vill vi släppa taget lite, och det gamla livet går... Där gick tåget. Och det gamla livet går emot liksom Gud, då måste vi faktiskt dö bort från det. Men vi är så rädda och bekväma att vi vågar inte riktigt göra det. Men jag tror det är viktigt, alltså. Som punkt 3 tänkte jag ta från Johannes 15:2. Det handlar om vinstocken, är ofta en bild på Kristi kropp. Att vinstocken är Jesus och vi är grenarna, branches. Det står så här i Johannes 15:2. Han skär bort varje gren som inte ger någon frukt. Och han beskär de grenar som ger frukt så det kan ge ännu rikare skörd. Frukt, det var någonting bra va? Att jobba för Guds rike, komma in i det förlovade landet. Om man studerar de här bibelverserna riktigt noggrant så kommer man se att det här det handlar om ordet grekiska aero. Det betyder lyfta upp, ni vet aeroplane och allting. Och grenar, vingrenar som ligger på marken täckta av smuts, de bär ju ingen frukt. Då lyfter man upp dem, tvättar av dem. Vi kan se det som synd i våra liv. Synd kan vara många saker, men det är täckt av smuts. Smuts eller synd kan vi sätta likhetstecken till, va? Så jag förstår den här versen som att Gud säger att han vill ta upp oss ur synden, tvätta ren oss, inte i vatten utan i Jesu blod tror jag han vill använda. Det är mycket mer kraftfullt, va? Och på det viset gör att vi lättare kommer in i det förlovade landet. För en sak är klar, synd i olika former, det är definitivt ett hinder för att komma in i det förlovade landet, att ta emot välsignelse. Och här tycker jag ibland det blir nästan lite konstigt. Många tror att synd bara att man har mördat någon, att det är äktenskapsbrott, sådär grova saker. Kom ihåg, Bibeln sätter likhetstecken med bitterhet, oförlåtsamhet som många kristna har. Så ibland känner jag så, nej men jag är ingen syndare. Och jag träffar tyvärr många kristna som inte har mördat någon, inte har begått äktenskapsbrott, men de är så bittra och så oförlåtsamma. Bibeln skiljer inte på det. Bibeln skiljer inte på det. Och detta tror jag är väldigt viktigt. Men om vi vill vända bort från det, så ska Gud lyfta upp oss från synd och tvätta ren oss i sitt blod. Och då händer det saker. Det är det bästa reningsmedel som finns. Mycket bättre än sån där Vanish och allt vad det heter ni har sett på TV, va? Mycket bra, va? Nummer 4. Vi fortsätter i Johannes 15:2. Det står att han skär bort varje gren som inte ger någon frukt. Han lyfter upp och så skar han bort. Här förstår jag att han pratar om prioriteringar. De grenar i vårt liv, de aktiviteter i vårt liv som inte betyder för Guds rike, som tar tid från Gud, de ska vi klippa bort. Och här har vi igen, som jag upplever det när jag pratar med kristna, och jag har ju detta i mitt eget liv, vi prioriterar fel. Vill man följa Guds plan, vill man komma in i det förlovade landet, då får man faktiskt prioritera Gud före mycket annat. Det är bara så. Det är skönt att ligga i sängen. Nu har inte vi det problemet, vi har sen söndagsgudstjänst. Men ofta en förklaring till att man inte vill gå i kyrkan på söndag morgon är att man är för trött. Det är för mig, det är en prioriteringsfråga som jag ser det. Det finns så många saker som vi verkligen kan prioritera Gud före. Kristen tro bygger helt på frivilligheten. Vi får göra precis vad vi vill. Men jag tror det är oerhört viktigt att vi inser att prioriterar vi Gud så kan han belöna oss rikligen. Men jag tror att vi har så mycket annat som vi tror är helt livsnödvändiga för oss. Jag skulle vilja säga det enda som betyder något är egentligen evigheten. Vi skulle kunna spela bort hela vår evighet nu och prioritera fel saker. Så när Gud talar om att han vill skära bort varje gren som inte ger någon frukt, vi ska tänka på vad vi prioriterar i våra liv. Vill vi prioritera Gud? Vill vi prioritera ut och motionera eller vad vi nu vill? Självklart finns det tid. Och en sak ska ni veta. Gud brukar ge, det är min erfarenhet. Vill vi till exempel prioritera gå upp en halvtimme tidigare på morgonen för att be och läsa Bibeln innan man går till jobbet? Jag har känt själv och jag tror många med mig. Gud ger tillbaka den tiden med råge. Det är liksom inget som tar sig ifrån oss. Och jag känner att särskilt nu när mycket jag är på jobbet, jag skulle inte klara mig utan få en stund med Gud och sitta och be, va? Så nummer 4, prioritera Gud evigheten. Sen som nummer 5, som jag tror är ett viktigt sätt då att komma närmare Gud och gå in i det förlovade landet, det är att förbli i Gud. Ha nära och regelbunden vänskap med Gud. Läsa Bibeln varje dag. Vi behöver inte sitta timtal. Be varje dag. En nära och regelbunden vänskap med Gud tror jag är väldigt viktig. Att inte bara be en gång i veckan, läsa Bibeln en gång i veckan, utan göra det regelbundet. Ni vet, när man får in en vana och det blir en vana, då kan man inte sluta. Eva, jag har fått in det nu med motionering och sånt, gå ut och gå. Vi måste göra det varje dag ut. Och det är underbart. Och tänk när man får som att läsa sin Bibel. måste läsa Bibeln. Skulle man försova sig och åka till jobbet och då känner man sig, oh, jag inte. Jag tror det är oerhört viktigt att vi får in en regelbundenhet. En sak som praktiskt kan vara till hjälp när det gäller detta, det är faktiskt att ha en liten dagbok i sitt andliga liv. Jag har en dagbok där jag skriver varje morgon lite vad jag vill be för. Jag skriver om, när jag ber om Gud talar, skriver jag upp det. Jag skriver även om jag har drömt något på natten, för ofta drömmar från Gud. Jag har haft en del väldigt spännande drömmar, jag vill inte gå in på dem nu, men Eva vet om oerhört spännande som jag, och det har skett två gånger med olika personer. Jag skriver upp dem, för ofta är det Gud talar, va? Så att göra en dagbok är väldigt bra. Och det bästa av allt, när livet känns tungt och svårt, då bläddrar man tillbaka i sin dagbok. Och titta för två månader sedan, vilka bönesvar jag fick. Och kolla vad Gud gjorde i mitt liv. Halleluja, amen. Då blir man uppmuntrad igen. Det står på många ställen i Bibeln att vi ska komma ihåg vad som skett. Löften av vad Gud gjort i våra liv. Så skaffa gärna en liten dagbok och skriv ett andliga liv vad ni gör. Jättebra. Jag satt idag och bläddrade min dagbok om detta. Och även nu när jag gjorde min predikan här. Så förbi Gud var nummer punkt nummer fem. Alltså en regelbundenhet i detta. Inte bara låta det bli en söndagsaktivitet. Nummer sex. I Lukas 21:34 står det: var på er vakt. Låt inte min plötsliga ankomst överrumpla er. Låt mig inte finna er i lyx och överflöd, nöjen och dryckenskap, eller upptagna med livets problem och bekymmer som resten av världen. Och detta att vara upptagen med livets problem och bekymmer, det tror jag är ett mycket större problem än dryckenskap och sånt som jag tycker ibland. Det är jättebra att kristna engagerar sig för missbruk och sånt, och vi har LP-stiftelse och allting, men jag tror vi borde ha något liknande LP-stiftelse för de som bekymrar sig för mycket. Jag tror nämligen det är ett mycket större problem idag i kristna kretsar än dryckenskap. Mycket större problem tror jag det. Och detta tror jag är allvarligt. Och jag tror inte heller så många kristna har problem med lyx och nöjen heller, utan men det där att oroa sig vad som händer och sker, va, tror jag alltså är mycket mycket stor grej, va, som blockerar för oss. Det blockerar för oss. Och ni hörde vad jag läste i inledningen. Istället gå på sådana här ord då, att överlämna din väg åt Herren, för trösta på honom. Alltså gå på ett löfte istället. För idag är det så mycket som händer. Allting är så komplicerat idag. Vi är oroliga för pensioner, vi är oroliga för jobb och allting, va. Det är så mycket omkring oss. Det är bättre att tro på att Gud kommer hjälpa oss. Bara be till honom. Sen vet ni också att mycket av bönesvar och sånt kräver ju ändå. Vi ska inte bara kanske gå ut på ett högt berg och sätta oss där i säck och aska och be till Gud, va? Utan det kräver en viss aktivitet från vår sida också. Men vi ska lägga det i Guds händer, och tillsammans med Gud kommer vi nå stora saker, va. Och sen den sjunde punkten, som egentligen kanske är det viktigaste i det här sammanhanget. I Filipperbrevet 3:13 står det: bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Oförlåtsamhet och bitterhet har förlamat många kristna. Och det står helt klart i vägen för att inta det förlovade landet. Och vi som har kommit nya till den här församlingen upplever att det är ett stort problem med den här församlingen. Jag tror detta bibelordet kanske är ett bibelord för den här församlingen att verkligen ta till sig. Att vi ska glömma det som ligger bakom och sträcka oss framåt. Det sades på något församlingsmöte här med medlem, vilket jag tycker var väldigt bra. Men ibland är det faktiskt så att vi gräver och håller på för mycket i det förflutna, utan vi måste se framåt. För annars kan vi tillbringa hela jordiska livet och gräva och älta det gamla. Och det kommer inte ett steg framåt i vår vandring med Gud. Vi måste våga släppa det andra. Och när jag blev frälst och började bli aktiv i församlingen, inte i denna nu då, för det var inte här jag blev frälst, men ibland blir jag faktiskt lite skrämd av hur det här med det gamla, hur det påverkar många kristna. Många av de bittraste som fanns i församlingar som jag hört med innan, det var just sån här gammalt groll och vad vi nu ska kalla som hade skett. Och sen när man någon gång fick veta vad det var ju sådana petitess att jag använder ordet löjligt. Men det hade liksom helt blockerat dessa människor. Helt och hållet. Och jag är helt övertygad om att bitterhet, oförlåtsamhet, oförmåga att se framåt, det står alltså vägen för helanden. Många som ber helande. Och det kan vara så att vi ber för helande i någon församling blir helad. Och då kanske någon blir avundsjuk för inte den har blivit helad. Det är ju faktiskt inte bra enligt Bibeln. Det är en synd också. Vi ska vara underbart glada. Vi får fortsätta be för oss själva. Men jag har ju varit med ibland att folk blir avundsjuka när någon får uppleva ett mirakel ett under. På det ekonomiska planet händer det ju väldigt ofta. Vi har ju fått sett mycket ekonomiska under. Men vi har också fått träffa sett medlemmar som har blivit oerhört avundsjuka. Varför välsignar Gud den så mycket ekonomiskt? Det kanske är så att Gud har hur mycket ekonomiska välsignelse i redo för den här personen om den bara ändrar sitt sinnelag. Gud kanske använder det som att en karaktärsförändring för det eviga livet. Så det här med oförlåtsamhet, bitterhet och gräva ner sig gammalt tror jag är mycket allvarligt. Jag tror det är en av en stor anledning till att man står och stampar på samma ställe. Man kommer inte in i det förlovade landet. Jag tror det är mycket viktigt. Jag tror det är mycket viktigt. Jag ska som avslutning läsa upp de här 7 punkterna igen. Jag säger inte att det är hela sanningen, men ta emot det. Det första var alltså känslor. Kristen tro bygger inte på känslor utan Guds löften. Ta gärna memorerat bibelord. Stå på de löftena. Vi har själva gjort det, Eva och jag. Vi har sett mycket mirakulösa saker ske. Det var faktiskt inte ganska nyligen när vi började också, förutom att be Gud, kan du hjälpa oss med detta, utan hittat bibelord när Gud har lovat detta. Och så påminner vi Gud. Jag vet att Gud vet vad som står i Bibeln, men det handlar nog om också någon sån här karaktärsgrej hos en själv. Att vi säger: Gud, det står i ditt löfte. Du ska hela. Vi tror på det. Vi tar ut det i Jesu namn. Amen. Nummer 2. Vi måste dö bort från det gamla livet. Det går inte att var kristen och sträva mot ett fullt liv med Gud och stå kvar i det gamla. Och kom ihåg, kära vänner, att du bort från det gamla livet är inte lika med tråkigt nytt liv, utan tvärtom ett underbart liv. Ett underbart liv. Punkt 3. Synd är ofta ett hinder för att komma vidare i närheten till Gud. Både för välsignelse, bönesvar och allting. Och synd behöver alltså inte vara dryckenskap och sådana allvarliga saker. Det kan likväl vara oförlåtsamhet och sånt, va. Med andra ord vill jag säga att jag tror de flesta kristna har någon form av synd. Eller vi är alla syndare, står det i Bibeln. Men många tror de är helt syndfria. För de tror inte att bitterhet och oförlåtsamhet är. Och vi var för inte så länge sedan, Eva och jag var i samband med det bads för en person med ett helande. Och det som förlöste det var just förlåta. Ett förlåtande. Händer ofta. Punkt nummer 4. Skär bort grenar. Prioritera evigheten. Vi har faktiskt ett aktivt val. Prioriterar vi att gå på bön, gudstjänst, eller vad prioriterar vi av våra liv? Det är upp till var och en. Men bryr vi oss om evigheten, så tror jag det är viktigt att prioritera Gud. Sen självklart finns det ju saker att vi är sjuka, och ibland måste man i en jobbsituation välja jobbet före kanske en bönesamling. Jag är ute och reser ibland. Men det handlar ju om liksom, vad är sinnet? Har jag möjlighet, så går jag till min gudstjänst, va? Sen någon gång är vi sjuka och verkligen inte kan gå upp ur sängen och andra anledningar. Men det handlar alltså om inställningen, vår prioritering i hjärnan. Nummer 5. Förbli i Gud. Och vad jag menade med det var att vi ska ha en regelbunden relation. Be varje dag, läsa vår bibel varje dag, så vi får en regelbundenhet i vår relation med Gud. Det är då vi börjar höra han tala, det är då det börjar ske saker och ting. Nummer 6. Det var det där att vi är så upptagna med livets problem och bekymmer. Gud varnar mycket för det här igen. Jag kommer tillbaka till det här. De här som vi kanske kallar för grova synder. Men jag tycker det är ganska intressant att det står alltså här, Lukas, eller upptagna med livets problem och bekymmer. Han sätter likhet med dem mot de här, så att säga, lite grövre synderna. Jag tror det är någonting vi ska ta till oss. Att det kallar Gud för synd, det tror jag inte många som tänker på. Vi får be Gud hjälpa oss, Gud. Hjälper med det här bekymret. Och så är det sista då. Vi måste glömma det som skett och se framåt. Det som står i Filipperbrevet 3:13. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Jag tror det är väldigt viktigt. Det gäller särskilt pingstförsamlingen i Bålsta. Så avslutning. Det finns ett härligt liv framför var och en. Om vi nu inte har kommit hit, det kanske många av er har gjort. Men det finns ett härligt liv framför oss. Stå upp. Inta det. Men kom ihåg, det krävs ett aktivt val från oss att göra det. Men vill vi, så är det bara att stiga in i det förlovade landet. Det behöver inte vara så svårt. Det handlar mest om sådana här disciplinsaker som är så lätt. Och ibland är det ren slöhet att vi inte vill, va? Men det borde inte vara så svårt. Och det är min önskan att vi var och en ska få inta det förlovade landet. Få uppleva det som vi hör vissa få uppleva. Jag vill att alla ska få uppleva det. Jag vill inte att vi ska bli A och B i församlingen, att vissa upplever mer än andra, va? Vi måste hjälpa dem som inte fått uppleva det. Amen.